Söndagens tema tror jag är nåd och tjänst. Och jag tänkte hålla mig till nåd och skippa tjänst just idag då. Inte för att jag har något emot det, utan för att jag tyckte det räckte. Romarbrevet kapitel 5 och från vers 18 och så in i kapitel 6, första versen, tänkte jag läsa. Det här är en lång utläggning om Adam och Kristus och om lagen och nåden som motpoler eller som så, av Paulus. Men vi hoppar in i Romarbrevet kapitel 5, vers 18. Om alltså en endas överträdelse ledde till en fällande dom för alla människor, har också en endas rättfärdiga handling lett till rättfärdighet och liv för alla. Genom att en enda människa var olydig blev alla syndare, men på samma sätt ska alla genom en enda människas lydnad bli rättfärdiga. Lagen kom in för att överträdelsen skulle bli större, men där synden blev större, där ökade nåden desto mer. För att så som synden härskade och förde till döden, så skulle nu nåden härska genom rättfärdigheten och genom Jesus Kristus vår Herre leda till evigt liv. Vad innebär då detta? Ska vi fortsätta synda så att nåden kan öka? Nej, självklart inte. Vi har ju dött bort från synden. Amen. Det är ju djupt orättvist på något vis att det Adam och Eva gjorde för tusentals år sedan i Edens lustgård ska drabba oss. En endas fall eller olydnad har gjort att vi alla är syndare. Vi kanske inte alls tycker att det är lika orättvist att en enda fick offra livet för att vi alla skulle få nåd. Det är ju lätt att känna orättvisa när det drabbar oss och inte när det gynnar oss. Men så resonerar Paulus här i alla fall. En endas olydnad ledde till syndafallet och en endas rättfärdighet, att han offrade sig på korset och dog för våra synder, har rättfärdiggjort oss alla, hela skapelsen upprättad på nytt. Det blir så där, vi pratar mycket om nåd i kyrkan, det kommer fram i olika sammanhang. Det står ibland bara i någon psalm eller sång och vi hör predikningar. Och det ingår i nästan allt, därför att nåden är en länk i den kedjan. Det vill säga, så älskade Gud världen. Guds kärlek till världen gör att han vill inte bara skrota världen eller radera eller riva sin skapelse när det misslyckas och faller. Utan han väljer att stå kvar och jobba med det som finns. Så älskade Gud världen att han offrade eller utgav sin enda son. Det är priset att betala för att nå den här upprättelsen. Så att var och en som tror på honom ska få evigt liv. Det är nåden som blir konsekvensen av de där två. Och därför finns nåden med i nästan allt vi pratar om i kyrkan. Så att vi ibland kanske nästan bara använder det som ett ord och slutar tänka på hur dyr nåden var. Vilket pris som nåden faktiskt kostade. Alla nickar, ingen frågar, ingen protesterar. Lite som på de där församlingsmötena i Betel förr. Men så fort som nåden blir konkret, eller så fort som vi själva måste praktisera nåd emot våra medmänniskor, då kan vi känna hur tufft och hur tungt det är, det där med nåd. Augustinus, en gammal kyrkofader ända från 300-talet, han sa så här: Gud älskar oss inte för att vi är goda, utan vi blir goda för att han älskar oss. Det är ett sätt att liksom vrida om så att nåden går liksom åt fel håll. Vi är så vana att tänka att vi gör någonting och så får vi en belöning. Vi presterar och så får vi. Vi jobbar en månad och lönen kommer på kontot. Vi lägger ner jobb på det här och vi får något tillbaka. Och så vidare. Och nåden är ju på det sättet provocerande därför att den är precis tvärtom. Det är ju det som är själva nådebegreppet. Att få något som man inte har förtjänat. Vi tänker först måste vi skärpa oss, bli lite bättre, bli värdiga inför Gud. Och sen kanske vi kan finna nåd inför Gud. Men det här är tvärtom. Gud älskar oss medan vi ännu är syndare. Och han möter oss där med sin nåd. Och just därför så blir vi goda. Eller vi vill helgas. Vi vill växa i tro. Därför att vi är välkomna som vi är. Men vi vill inte fortsätta vara i synden. Vi vill inte fortsätta vara där vi är. Utan det är ju tänkt att väcka en längtan, en vandring framåt för att nå. Alltså egentligen skulle man kunna hårdra det och säga att vi vill ju komma dit att nåden inte skulle behövas. Men det kommer aldrig funka. Vi är människor. Vi kommer behöva nåd. Men det är ju liksom målet är ju så. Paulus är inne på det i sitt resonemang om Kristi kärlek tvingar mig. Det vill säga, han har älskat mig först. Så vem är jag att inte gensvara på det? Att inte ge tillbaka? Det där är som när man får julkort från någon så inser man åh, jag måste ju skicka julkort tillbaka nästa år. Förstår ni? Man möts av någonting så att man måste gensvara. Det hör till. Kristi kärlek tvingar mig, säger Paulus. Så tufft eller tungt är det för Paulus. Det Kristus har gjort för mig, det ger mig inget val. Jag måste svara tillbaka, svara upp på det som Kristus har gett mig. I bönen Fader vår så har vi de där korta, svåra orden. Så som och vi förlåta. Det vill säga, förlåt oss. Så som också jag förlåter andra. Ja, gör jag det? Nej, men det är, ja, det kanske jag gör. Jag ska inte bara säga nej. Men ja, det är tänkt så. Det är en konsekvens, ett utflöde. Jag är tacksam för allt jag har fått förlåtet. Och därför bör jag kunna komma i den ställningen att jag också kan förlåta och ge vidare. I Romarbrevet 5 och 8, vad blir det, 20 versar, nej 10 versar innan där vi började läsa nu, står det så här. Gud visar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medans vi ännu var syndare. Det var inte ens så, jag har sett ibland på de här läkarprogrammen med väldigt överviktiga människor i USA. Jag vet inte vad de heter, men de går på någon tid när jag ibland slår på tv och tittar. Och det gäller väl kanske i Sverige också, jag vet inte. Men i alla fall så är det ju så här att för att få de här behandlingarna mot övervikt så måste man först visa att man kan gå ner 10 kilo eller själv innan de går med på att göra en operation eller någonting sånt. Och så där är vi ju liksom lite vana att hantera saker. Om du visar lite god vilja här, då kanske jag kan skjuta till det som saknas. Då kanske du kan få hjälp. Nej, men Gud visar sin kärlek till oss genom att Kristus dör för oss medans vi ännu var syndare. Det var inte så att Jesus först sa, eller Gud först sa, att om ni skärper till er lite nu i en 20-30 år, då kanske jag är beredd att betala priset. Då kanske jag är beredd att offra mitt liv för er. Nej, det var Kristi kärlek eller Guds kärlek till sin skapelse som gjorde att Jesus ger sitt liv på korset. Därför är nåden inte en belöning. Och nåden är inte heller slutpunkten. Vi tänker så lätt att vi lever våra liv och sen kommer Jesus tillbaka, eller vi rycks upp ifrån döden och då får vi nåd. Då är det någon som säger, ja Peter, du har ju inte lyckats med allt i livet. Det finns en del saker här som inte var så bra, men jag är nådefull, och så öppnas porten och så välkommen in. Ja, det är ju liksom en del av det hela. Men nåden är här och nu. Nåden är ny varje morgon. Nåden är någonting som vi ska stå och gå i varje dag. Nåden är inte belöning på slutet, utan egentligen startpunkten till varför vi vill leva våra liv som Kristi efterföljare, som lärjungar. Varför vi vill helgas och växa i vår tro. Det är nåden som startar det. En annan kyrkoherde, och den här predikan kommer att vara några citat av inte bara gamla kyrkofäder, och bibelversar. Det finns några andra som får vara med också, inte bara kyrkofäder. Men nu har vi Thomas av Aquino, han var också en kyrkofader. Han sa så här: nåd fullkomnar naturen, den förstör den inte. Då tänkte han nog naturen som skapelsen, inte bara som träden och så, utan hela skapelsen. Vi vet att i Noas arkberättelsen, då väljer Gud att starta om, radera, utplåna, inte allt, för han räddar ju det som är på arken. Och det finns naturligtvis frön och växtlighet och allting kvar i marken som kan blomma upp igen efter den här översvämningen. Men det är ett sätt att liksom trycka på reset, som vi säger i dataåldern. Radera och starta om, börja om. Men nåden i Kristus är ett sätt att ta det som finns. Ta den fallna skapelsen. Ta det här bångstyriga egendomsfolket som gång på gång väljer att gå sin egen väg och gå andra vägar än det Gud har tänkt. Ta dig och mig, vi som också ibland är så bångstyriga. Och så starta med oss där vi är. Inte riva ner, inte riva sönder eller krossa. Utan ta det som finns och börja jobba med det. Fullkomna det som finns och inte förstöra. På det sättet har Gud genom hela Bibeln och också genom hela kyrkohistorien valt att jobba med trasiga människor och en fallen skapelse. Ett exempel på det naturligtvis är när Petrus möter Jesus på sandstranden några veckor efter korsfästelsen och allt det där, och blir återupprättad till att sättas in som den första påven, om vi nu använder det ordet, men alltså den första kyrkoledaren. Petrus får ta ledarskapet för kyrkan efter att Jesus har lämnat på Kristi himmelfärdsdag. Trots att han vid påsken förnekar Jesus 3 gånger, så får han nåd och upprättelse i de här 3. Älskar du mig, Petrus? Älskar du mig? Det är att inte krossa eller kasta ut det som inte fungerar, utan att ta det som inte fungerar och tillföra nåd och låta det få växa igen, blomma igen. I andra Korintsebrevet kapitel 12 och 9 står det så här: min nåd är allt du behöver, eller min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Kraften borde ju bli ännu kraftigare om man lägger det på någonting som redan är kraftigt. Förstår ni? Ta det starkaste du har och så lägger du till kraften från Gud också. Det skulle ju bli otroligt kraftigt. När kraften fullkomnas i svagheten, säger Paulus. Efter andra världskriget fanns det en kvinna som hette Corrie ten Boom. någonting sånt. Hon var från Holland, och holländska har jag lärt mig på skolbussen att det är omöjligt att uttala. Jag antar att det gäller namnen också. Corrie ten Boom. Det var en kristen kvinna från Holland, från Nederländerna. Och under andra världskriget så hade hon och hennes syster ägnat sig åt att hjälpa till att gömma judar. Men de åkte fast, och hon och hennes syster Betsy skickades till koncentrationslägret Ravensbrück, och där dog systern Betsy, men Corrie överlevde. Och efter kriget, hon var kristen kvinna redan före andra världskriget, och efter andra världskriget så reste hon runt i Europa och predikade och förkunnade och vittnade förstås om sina upplevelser under andra världskriget. Men hon förkunnade ofta om just nåd. Nåd och förlåtelse. Och så sker det som inte får hända, nämligen vid ett möte i Tyskland flera år senare, så kommer en man fram till henne och sträcker fram handen så här. Och hon känner genast igen att det där är en av fångvaktarna från Ravensbrück-fängelset eller koncentrationslägret. En av de männen som kanske inte var den värsta, men absolut inte heller någon som hade försökt att göra något eller hjälpa till, utan en av dem som naturligtvis såg det som att göra sitt jobb där på det där koncentrationslägret. En av dem som hade slagit, en av dem som hade förnedrat, en av dem som hade blundat för vad som pågick med utrotning eller dödandet av judar och andra. Och så säger han när han sträcker fram handen: Gud har förlåtit mig, nu vill jag be dig om förlåtelse. Och Corrie skriver i sin självbiografi, i sin bok, att hon bara kände sig tom. Hon kände ingenting. Ingen medkänsla, ingen vilja att förlåta eller möta den här mannen. Kände bara ett inre motstånd. Hon visste om teologin. Hon visste förstås att hon har blivit förlåten och att hon också ska förlåta andra. Hon visste, hon hade predikat det, hon kunde bibelord på ämnet, men kroppen bara vägrade. Och då skriver hon att hon i sitt hjärta snabbt bad bönen: Gud, jag kan inte förlåta honom, men du kan. Gör det genom mig. Och så sträcker hon fram sin hand och tar hans hand utan att vilja det, utan att känna för det, men hon gör det. Och så beskriver hon hur hon efteråt, inte direkt i stunden, men efteråt kom att växa in i den här förlåtelsen och nåden. Hur hon efteråt kunde känna att Gud jobbade i henne med det här. Att på något sätt lära sig att om Gud kan förlåta så kan jag också förlåta. Hennes lärdom av det, och det jag liksom vill förmedla med den berättelsen, det är att nåd och förlåtelse är svårt. Och det är svårt för Gud också. Det står mycket i Gamla testamentet om Guds brottningskamp med sitt folk Israel. Hur han frustrerad säger om sitt folk: åh, vad ska jag göra med er? Ni är som en bortskämd pojkunge som ingen har uppfostrat. Ni gör som ni vill och ni springer era egna vägar. Jag borde förgöra er, säger Gud. Och så svänger det. Och så vänder och säger: men jag älskar er över allt annat. Men jag måste låta. Jag kan inte låta era fiender få sin vilja med er. Jag måste rädda er igen och igen. För att komma i mål så måste man börja gå. Och någonting av det är det som Corrie gör i det här läget. Hon känner inte för det, men hon tar ett steg med kroppen att sträcka fram sin hand och säger till Gud: gör vad du vill genom mig. Och så låter känslorna och hjärtat få liksom komma efteråt. Därför att hon på något sätt ändå vet i huvudet att det är det rätt att göra. Men jag har inte landat där än, och det kan vi alla förstå att hon inte gör eller har gjort. Efesierbrevet 2 och 8 och 9 säger så här: av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det är inte vad vi gör, inte vad vi vill göra, inte vad vi har gjort, inte vad vi kommer att göra, utan av nåd är vi frälsta. Och det är Guds gåva. En betydligt mer modern, fast ändå ganska antik vid det här laget, teolog då, inte kyrkofader, han heter Dietrich Bonhoeffer. Han sa så här: billig nåd är fiende till kyrkan. Billig nåd är fiende till kyrkan. Vad är billig nåd? Ja, Dietrich Bonhoeffer menade att det är nåd utan konsekvens. Det är som tomma ord, ord utan liv. Det är förlåtelse utan omvändelse. Nåden kostade Gud allt. Och nåd ska därför leda till förkrosselse, ödmjukelse. Alltså när vi får del av Guds nåd så är inte tanken att vi bara ska säga ja, tack Gud, då glömmer vi det och så går vi vidare. Utan att vi liksom ska drabbas av tack Gud för din nåd. Tack Gud att du har förlåtelse och nåd med mig, arma människa. Och så måste vi liksom inte trycka ner oss själva, det är inte det. Men vi måste liksom förstå att den här nåden som gör att jag får leva imorgon också, den har kostat allt. Paulus har ett kort Hebreerbrevet har ett kort resonemang om det där, om att missbruka Guds nåd, det är som att korsfästa Kristus igen. Alltså det är som att inte ta det på allvar. Det är Hebreerbrevet 6 och 4-6. Där talar han om dem som inte liksom försöker, utan som bara blaha blaha. Gud är ändå god, han har gett oss nåd, vi kan göra lite som vi vill. Och så säger han, de korsfäster Guds son på nytt och gör honom till åtlöje. Förkrosselse är förstås ett tungt ord. Men det är väl åt det att säga att när vi möts av Guds förlåtelse och Guds nåd i våra liv, så får det inte bli så vardag och så vanligt att vi bara säger okej, tack, jag ska försöka inte göra om det, nu går vi vidare, nu glömmer vi det här, nu är allt bra. Alltså, det är ju det. Nu går vi vidare, Gud. Nu startar vi om. Tack att jag får chansen att starta om. Nu glömmer vi det som har varit och så går vi framåt. Det är ju det. Men det får liksom inte bli för lätt ändå. Utan det måste kännas att det faktiskt kostade på. Billig nåd. Risken är att kyrkan ibland hamnar där. Vi förkunnar billig nåd. Och inte nåd som har kostat allt. Titus brev kapitel 2 vers 11 och 12 säger så här: Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss. Alltså, Guds nåd har uppenbarats för alla. Och tanken med nåden, eller inte tanken, men konsekvensen av nåden är att den fostrar oss. Det vill säga, vi ska lära oss någonting när vi går vidare. Vi ska inte bara glömma och gå vidare, utan i fostran bygger ju att vi ska växa lite, ta nya, mer mogna beslut nästa gång. Lära oss av det som har hänt. Nåden fostrar oss. Och den fostrar inte med piska utan med ett ständigt tålamod. Precis som en älskande mor eller far som uppfostrar sina barn. Desmond Tutu, nu är vi nästan inte ens på kyrkofäder och inte på teologer heller, men i alla fall. Han var ju pastor, Desmond Tutu. Han sa så här: utan förlåtelse finns ingen framtid. Det han är ute efter är att utan nåd, utan förlåtelse, då fastnar vi i det som har varit. Då blir våra liv skuld, bitterhet, skam. Då blir vi fyllda med den där ältandet. Alltså det är lika viktigt att vi blir förlåtna av Gud som att vi lär oss förlåta andra. Annars kommer vi hamna i den där bitterheten. Nåd är inte alls att förneka det som har hänt. Man måste inte glömma det som har hänt. Nåd är att vägra låta det som har hänt vara liksom sista ordet. Att låta mörkret få hålla vad det som vi har kvar. Vi kan lämna det, inte glömma, men vi kan lämna och gå vidare. Och på det sättet, när vi lär känna oss själva och förstår vad vi också får förlåtet, så kan vi möta också de hemskaste människorna på världen. Kanske aldrig förstå dem fullt ut, men någonstans ändå begripa att alla människor är i behov av Guds nåd. Då tar vi en vers från Gamla testamentet, Klagovisorna 3:22. Herrens nåd är det att det inte är slut med oss. Hans barmhärtighet tar inte slut. Varje morgon är den ny. Alltså, Herrens nåd är det att det inte är slut med oss. Hans barmhärtighet tar aldrig slut. Varje morgon är den ny. Den är ny varje morgon. Inte för att vi har lyckats lite bättre. Inte för att vi levde en syndfri dag. Utan varje morgon är nåden ny. Det är en ny startpunkt för oss. Det är fast mark under våra fötter. Hur mycket vi än misslyckades igår. Hur våra relationer än raserades igår. Hur mycket vi kanske inte ens för vår egen fels skull, men bara drabbades av världens, den fallna skapelsens orättvisa. Hur mycket det än var så. Så är nästa morgon fast mark under våra fötter. En liksom stadig hand från vår Herre som säger: Peter, välkommen ut i världen. Idag har du en ny chans. Idag får du ny, liksom, en ny dag. Det är att kunna be den där bönen som Corrie bad. Gud, jag kan inte, men du kan. När jag gick bibelskolan för kära någon 35 år sedan, nästan 33 år sedan, då sa Mikael Telbe så här: jag önskar att era fötter vore cementerade i Guds nåd. Och så, han var mycket yngre då och lite så här spexigare, så då sa han: tänk som i Jönssonligan-filmen när man gjuter fast den här personens fötter. Det gör någon sån här maffiaboss, jag vet inte vem det är, om det är Sickan, som får sina fötter fastgjutna i en hink med betong, och så slänger de honom i havet förstås, och dit ska vi inte gå. Men han var ute efter den där bilden. Tänkte jag ha fötterna fastgjutna i Guds nåd. Den får dig alltid att stå upp, och när du får en smäll av livet så liksom studsar du upp igen. Och en bättre bild är ju de här barnmuggarna som alla har haft med dubbla handtag och en liten pip på, som har en tyngd i botten. Kommer ni ihåg dem? De tänker man, det är ju dumt att göra en barnmugg som är rund i botten. Den borde ju vara stadig och rak i botten. Nej, det är ju genialt att ha den rund i botten med en tyngd där, för man kan slå på den där hur som helst och den studsar alltid tillbaka och hamnar rakt upp. Alltså, Guds nåd i våra liv är så stadigt gjuten runt våra fötter att det kan blåsa hur mycket som helst. Men i Guds nåd kan vi stå. Någonting av det ville Mikael Telbe liksom få med oss. Alltid huvudet upp och fötterna ner. Efter vilka smällar livet än delar ut, så reser vi oss i Guds nåd. Nåd är inte att vara färdig. Och nåd är absolut ingenting som vi bara får när vi går i mål. När vi kommer till himlen. När vi har klarat av vårt liv. Nåd är ny varje morgon, säger Bibeln. Och jag överdriver inte eller fultolkar om jag säger att nåden är ny varje sekund också. Varje litet ögonblick i livet är Guds nåd ny. Amen.